en podcast från Aftonbladet.
Hur många gånger har man inte sett en kompis rusa in i en relation med någon snubbe och plötsligt är hon helt förändrad? Hon har börjat klä sig som han, hon pratar som han och tycker plötsligt det är jätteviktigt att dricka naturviner som luktar prutt fast hon var en bärs- och järnbrutta innan. I dagens avsnitt pratar vi om vår vän Sverige som är 2 sekunder från ett shotgun wedding med den där internationella snyggingen NATO. Vad kommer det konkret innebära för oss som behöver leva med beslutet? Dessutom svarar Mi och Lena på era lyssnarfrågor. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Mi Råvedder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Mi och Lena, hallå.
Hallå.
Hej.
Fick ni inte heller gå på Elle-galan?
Nej.
Konstigt.
Jag har aldrig varit inviterad, underligt nog.
Inte jag heller. Det är en sak som jag ältar som jag behöver er take på. Och det är det här att det känns som att vi kutar snabbare än Usain Bolt mot det där NATO-medlemskapet. Och jag blir så sjukt stressad av det. Det känns som att det går väldigt fort. Det kommer nyheter hela tiden. Och vi är ganska många som har 80 andra saker att göra än att lusläsa varje artikel som finns om det här. Det är middagar som ska lagas, ungar som ska hämtas och lämnas. Man ska prestera på jobbet, hinna upprätthålla sina relationer, hinna träna någon gång i veckan, komma ihåg att vattna blommorna. Och det är så mycket som händer. Samtidigt som det är uppenbart att det är något enormt stort som är på väg att hända för oss alla i Sverige och att det är svinbråttom. Och det här ger mig liksom stress, eksem och hjärtklappning. Så jag måste stanna klockan lite. För den makten har man nämligen när man har en podd som den här. Så nu stannar vi klockan. Och det jag vill att vi skapar här istället är en stilla liten oas där vi tar saker i lugn och ro så att vi kan fatta vad det är som pågår egentligen och vad det kommer betyda för oss. Går det bra?
Absolut.
Fint. Så in med hammocken, paraplydrinkarna, solhattarna istället så tar vi det lilla lugna. Är ni avslappnade?
Mm. Absolut.
Ta in en liten lemonad.
Inga kolla.
Nice. Så Lena, berätta. Varför har vi så himla bråttom att bli ihop med NATO? Kan vi inte bara känna efter och dejta lite lugnt och se vart det leder?
Ja, det skulle ju i den bästa av världen kunna vara så. Men det som hände före jul, eller rättare sagt det som började hända förra året med de här stora truppsammandragningarna, de ryska truppsammandragningarna längs Ukrainas gräns, som till slut uppgick till 150 eller 170 000 personer. Det tillsammans med de krav som Ryssland ställde i ett brev till USA före jul, som bland annat sa då att Sverige skulle inte få bestämma själv över sin säkerhetspolitiska vår säkerhetspolitiska organisation helt enkelt. Kort sagt, vi skulle inte få gå med i NATO om ens som vi ville, och vi skulle inte heller kunna ta emot främmande trupp som övade på svensk territorium. Det här gällde ju inte bara Sverige, utan det gällde ju fler länder. Och där Ryssland ville gå tillbaka till någon slags sovjetisk ordning med en zon, säkerhetszon mellan sig och NATO. Och i samband med det här så uttalades det också diverse hot, bland annat med kärnvapen, om kärnvapen. Och det kanske man skulle kunna hoppa upp och skita i. Om det inte var så att den 24 februari så invaderade Ryssland Ukraina, och de visade ju därmed att det de ägnar sig åt just nu är inte munväder, utan det är på riktigt. Och därmed så förändrades läget för Sverige, och det gjorde den här frågan brådskande.
Så det liksom, vad ska man säga, den här 24 februari när Ryssland invaderar Ukraina, det är det som gjorde liksom att vi fick eld i baken?
Ja, därför
för att det redan fanns ett hot.
Liksom. Ja, det, precis. Och det får man inte glömma bort, att det är ju det som så att säga är orsaken till den svenska brådskan, och kanske inte kriget i Ukraina primärt.
Samtidigt är det så här, som med alla relationer man går in i så finns ju risken att man lite tappar bort sig själv. Så låt oss tänka efter före, innan vi har sagt ja till NATO, om vad det faktiskt innebär. Till att börja med vår identitet och självbild. Vi har ju alltid varit fria fåglar, eller som det heter militärt alliansfria. Är vi fortfarande det idag?
Alltså på pappret är vi ju det, men i praktiken så har vi ju för länge sedan allierat oss med NATO till exempel och andra länder militärt.
Så att, du menar innan nu det som hände i Ukraina? Eller?
Ja men precis, alltså det är ju skillnad på att gå med i NATO. Under den här socialdemokratiska regeringen har vi ju knutit oss så nära NATO som man egentligen kan komma utan att man är en medlem. Det är flera olika delar i det. Det är alla de här som kallas Hultqvist-doktrinen, att man har gjort, man har övningar tillsammans, man är värd, har värdlandsavtal, man är väldigt nära varandra. Vi har stridit i Afghanistan tillsammans med NATO. Afghanistan insatsen utvärderades ju med att det enda vi hade lärt oss egentligen för den insatsen var ju att vi hade lärt oss hur vi samarbetar med NATO. Mm. Så det finns ju redan flera steg där vi har olika typer av relationer, även om man kanske inte skulle kalla det då allianser på samma sätt som vi är på väg in i nu då om man blir en fullvärdig medlem.
Nej, men vi har väl ändå kallat oss för militärt alliansfria.
Absolut, så. Det har ju varit ett omdiskuterat begrepp.
Aha, okay.
Ändå på vad betyder alliansfritt egentligen i praktiken.
Mm. För samtidigt så tänker jag just det här att vi har haft det på papper och också självbilden av att vara fria fåglar tillsammans med vår liksom självbild av att vi är duktiga på diplomati har ju gjort att vi har ju kunnat hjälpa till och försöka lösa konflikter i världen. För att vi liksom inte har suttit ihop med någon egentligen. Vi har kunnat lite dela med alla. Vad händer med det om vi går med i NATO? Finns det länder som vi inte kan ha samma relation till då?
Alltså jag skulle vilja säga att där är nog den svenska självbilden groteskt överdimensionerad.
Men den finns ju där.
Ja, men är det så i praktiken att världens fred hänger på Sverige? Nej.
Fråga Carl Bildt. Mm.
Men man måste ju också säga att det här är ju... har varit en snart 30-årig process som har pågått. I och med att Sverige gick in i EU så slutade ju vi också kalla oss neutrala. Alltså, den gamla ramsan var ju att Sverige är alliansfria i fred syftande till neutralitet i krig.
Mm.
Och det togs ju bort det där senare med neutraliteten. Och därefter gick ju också Sverige in i kan man kalla det för NATOs vänskaps... förening, partnerskap för fred eller partnership for peace. Och där har vi ju varit med sedan dess. Så att det är inte så att det här går från det är inte ravin mellan de här två, mellan hur det var i så att säga, november och hur det kommer sannolikt vara nästa år.
Men kommer det påverka, alltså det ser ju ut som att vi kommer gå med i NATO när vi gör det, kan jag väl nästan säga då. Kommer det påverka våra relationer till andra länder som inte haft spända relationer med tidigare?
Nej, alltså det kommer ju påverka vår relation till Ryssland jättemycket, men den är ju redan påverkad, den har varit ansträngd under många år och efter det att de gick in i Ukraina nu så är den ju liksom för alltid förändrad. Mm. Så att på det sättet så tror jag inte att det kommer ju inte att vara det avgörande skillnaden för hur nära öst och väst vi står egentligen. Jag vet att Ann Linde sa det i Agenda att nu har vi verkligen valt sida, men jag menar det har vi ju redan gjort för länge, länge sedan. Att vi har valt sida, att vi tillhör liksom ett västblock. Med, som Elena säger, med EU-medlemskapet och med alla de här bilaterala relationerna vi har med länder. Alltså man har liksom en relation med ett land. Bara två stycken.
Mm.
Så att det är ju inte, alltså det kommer ju inte bli, det kommer ju inte förstöra någonting som inte redan hade problem om vi tittar på relationen till Ryssland.
Jag förstår. Ni tar upp EU, är det liksom senast någonting riktigt så här stort hände som påverkade vår identitet?
Absolut.
Ja,
och det var ju också ett hot som så att säga, gjorde att vi gick med i EU, även om det var ett fredligt hot. Det var nämligen så att dåvarande europeiska gemenskapen skulle bilda och var på väg att bilda någonting som kallas fortfarande för en inre marknad, det vill säga en gemensam yttre tullmur. Och då insåg ju den svenska regeringen att här gäller det att smida medan järnet var varmt och hamna innanför den här tullmuren. Därför att annars hade ju det påverkat vår export enormt negativt. Men det var ju också stort, därför att i viss mån faktiskt större, för att till delar är ju EU en överstatlig organisation och det är ju inte NATO.
Men jag tänker att rent identitetsmässigt så tror jag ändå att EU var ett mindre steg. Alltså jag tänkte att man kan ta Carl Bildts bevingade ord, den här titeln på hans bok som är Hallänning, svensk, europé. Det fanns ju många svenskar som redan då identifierade sig som europeer. Jag tror att det är ju, man identifierar sig ju inte med NATO på samma sätt i en annan sorts organisation. Det finns liksom inte en en tillhörighet på det sättet som är att vara en europé. Sen tror jag i och för sig att det har stärkts jättemycket, att det är många fler idag som identifierar sig som europeer, alltså som del av den europeiska gemenskapen sen EU-inträdet. Men
ja, det kan väl förändras med tid, att man liksom börjar identifiera sig med att vara NATO medlem.
Fast NATO, jag tror att det är kanske, nu vet jag inte, för eftersom vi aldrig har varit med i NATO, så att jag vet inte hur det skulle påverka en identitet, men jag tänker att det inte är samma sak att tillhöra den typen av organisation som att vara med i ett, ja, men precis som en överstatlig organisation. Nej. Att man liksom upptas i någon slags, jag höll på att säga federalstat och då hade folk bara dött inombords. Alltså något större liksom, ett större geografiskt projekt på det sättet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En annan sak som är viktig när man går in i en relation är ju att behålla sin tillit till sig själv, sin inre kompass. Och förra valet var en röst på Socialdemokraterna en röst emot NATO. Det är väl inget snack om det?
Ja, det var inte för, det var för bibehållen alliansfrihet skulle jag säga.
Ja, men ja, precis. Same. Men nu pekar ju allting då på att Socialdemokraterna när som helst kommer bestämma sig för att gå ner på knä framför NATO med en ring i handen. Och jag undrar vad det gör för vår självkänsla, eller i klartext väljarnas tillit till demokratin. För om man har kommit överens om en sak och så plötsligt händer någonting helt annat, finns det inte en risk att väljarnas förtroende för politiker eller den demokratiska processen får sig en törn av det här?
Alltså jag skulle ju säga att motsatsen skulle ju få mig att betvivla vårt politiska system. Om alla höll fast vid precis allting, oavsett hur verkligheten såg ut. Det vore ju förfärligt.
Ja, så har jag inte ens tänkt på det. Jag har bara tänkt att liksom, men vi sa ju en sak. Nu ändrar ni er. Men det är väl också för
att man... Ja, det var jävla tur att de inte håller på med samma sak som de sa för 200 år sedan eller 100 år sedan. Alltså världen förändras ju och därmed politiken.
Men hur vet man att det här är förankrat då? Alltså...
Men man kan inte hålla på så där hela tiden. Vad skulle vi ha sagt om pandemin? Den var inte uppe i valrörelsen 2018, för det var ingen som visste att det skulle komma. Det var alltså ingen som frågade mig om det var bra att stänga in landets åldringar i 6 månader. Och därför så borde jag vara sur. Nej, det är inte det.
Alltså vi ser ju i kriser också att det finns en ganska hög tolerans från befolkningen att politiska ledare tar exceptionella och snabba beslut. Alltså pandemin är ju ett exempel på det, som visade att svenska folket framförallt har ju väldigt hög tillit till samhället och dess institutioner och till sina politiker ändå för liksom politiska beslut. Och det hjälper ju också till i sådana här processer när man verkligen behöver ta alltså drastiska beslut i en krissituation, och det är ju en krissituation.
Så det spelar ingen roll vad folk tycker, alltså vad befolkningen tycker om huruvida vi ska gå med i NATO eller inte, är det skitsamma?
Ja, men det är klart att det spelar roll, men jag tror att människor har en stor förståelse för att om territoriet ändrar sig så ändrar man också kartan.
Mm. För en sak som har kommit upp är ju det här med då folkomröstning. Nooshi Dadgostar sa att hon ville att vi skulle ha det. Nu såg jag senast idag så kom det siffror att befolkningen vill inte, från Novus, att befolkningen vill inte ha en folkomröstning. Men Magdalena Andersson hade ett argument mot folkomröstning som handlade om att faktan och informationen kring det här är hemligstämplad. Att det är därför vi inte ska ha en folkomröstning. Är det ett bra argument, Lena?
Nej, det är ett uselt argument. Det var inte bara hon som använde det, utan det var ju ganska många höga sossar som använde sig av det här, att det här är inte en fråga som lämpar sig för en folkomröstning, därför det bygger det här läget. Vi känner till så mycket sekret information som inte svenska folket får ta del av. Nej, det är en usel.
För att?
Alltså det är ett uselt argument. Därför att, för det första är det att kokettera lite grann tycker jag. Jag vet med Sanna en massa jävla hemligheter som du inte får ta del av. Och jag är lite bättre än du bara för det. Och därför ska jag fatta det här beslutet. Det tycker jag är ett koketterande som är störande. Det andra är att i så fall så skulle vi knappt kunna ha ett enda val i Sverige. Det finns ju massor med saker som folk inte känner till om både det ena och det andra som ventileras i valdebatterna. Och skulle man då kräva liksom någon typ av att man ska klara någon slags prövning för att få ta del av val. Jämförelsen haltar ju såklart. Men det finns ändå paralleller genom att säga att du vet inte allt. För du får inte veta allt. Eller som i ett vanligt val, du vet inte allt. Därför du faktiskt inte brytt om att sätta dig in i allting. Men det är okej, du får rösta ändå.
Alltså, vi har ju haft ett sånt valsystem i Sverige. Alltså, det var då innan demokratin. Att man fick rösta utifrån hur mycket pengar man hade, vilken samhällsstatus man hade. Alltså hur upplyst man är. Så det är ju väldigt långt ifrån hur man tänker om kring saker i Sverige. Men sen så ser vi ju också, vi ser att NATO-opinionen svänger väldigt snabbt. Så väljarna står ju inte heller fast vid sina åsikter. Man kan inte tänka, precis som Lena säger, att när liksom samhället förändras eller när förutsättningarna förändras, förändras ju också inställningen till olika saker. Finland är ännu tydligare, där det liksom har svängt super snabbt i opinionen också. Så att det är inte så att väljarna håller fast vid liksom stenhårda principer heller.
Så någonstans är det här ändå förankrat i oss som lever här. För att det är det som stressar mig med det här, är att det känns som att det går så snabbt. Vet man ens vad folk tycker? Blir det inte en risk att folk då känner att det går så fort att man inte har något förtroende för politikerna?
Fast vi har ju valt de här politikerna. De är ju folkvalda att förvalta just den här typen av beslut. Så de är ju förankrade på det sättet, även i befolkningen.
När man går in i relationer så handlar det om att ge och ta. Ofta kan det ju vara värt att göra någonting man inte tycker är skitkul i relationen därför att man får ut någonting annat. I fallet NATO så innebär ett förhållande säkerhet och trygghet. Men jag vill ändå titta på vad det är vi måste betala för att få det. Ni har ju sagt innan att om vi går med i NATO så förväntas vi också försvara NATO, precis som att NATO då skulle försvara oss. Men vad betyder det? Förväntas unga svenskar som har gjort lumpen dra ut i krig?
Alltså, nu pratar du om den här så kallade säkerhetsgarantin, artikel 5 i NATO-fördraget.
Så kanske det heter.
Ja, så heter det. Och det säger ju inte att varenda människa ska gå ut i krig, absolut inte. Däremot så finns det ju alltså en säkerhetsgaranti på det sättet att om ett av NATOs medlemsländer eller flera blir angripet av en makt utanför NATO, så ska de andra NATO-länderna ställa upp. Men de bestämmer själva på vilket sätt. Det behöver inte vara militärt. Sen så kan jag bara tillfoga att artikel 5 har använts en gång under de många år som NATO har funnits. Och det var 11 september 2001 när USA bad om assistans efter terrordåden på Manhattan.
Om Putin bestämmer sig för att gå in i Polen, som både ligger vägg i vägg med Ukraina och är ett NATO-land, och vi säger att vi har gått med i NATO, så behöver inte gemene person som har gjort lumpen vara orolig. Nej. För att de ska skickas till Polen.
Okay. Jag var tvungen att kolla upp det här, för att jag vet inte exakt hur saker och ting fungerar. Men, eller jag gissade, men jag var tvungen att kolla upp det.
Facts. Allting annat
i militären, alltså det är ju framförallt yrkesmilitärer som sätts in i militära operationer. För att man ska få använda värnpliktiga så måste man ha liksom politiska beslut på det. Och som jag förstod det så i Sverige så har vi en solidaritetsprincip som endast gäller våra grannländer, i att man liksom ska ta till alla medel och hjälpa, och då så skulle det kunna också vara värnpliktiga. Men om man ska använda värnpliktiga i en konflikt, till exempel i NATO, då måste liksom en regering ta beslut om det. Det är inte bara någonting som sker, utan de värnpliktiga är liksom en annan del av militären. Till exempel, det är ju inga värnpliktiga som skickas till Afghanistan eller Mali. Nej. Utan det är ju yrkesmilitärer. Och det är ju det som militären och försvaret försöker bygga upp nu, en starkare, större organisation med fler yrkesmilitärer. Alltså de värnpliktiga är ju inte del av det på samma sätt. Så det är liksom två olika saker.
Så det är många steg fram till att någon har suttit och liksom spejat i ett torn i Boden till att de ska behöva...
Otroligt många steg.
Alltså, den här solidaritetsklausulen eller försäkran eller uttalandet eller vad man ska kalla det för, som hytar upp, det är också en ensidig deklaration från svensk sida. Det är inte så att det är någonting som vi har ingått i ett förbund med andra.
Nu, vad betyder det? Jag hänger inte med.
Ja, det är Sverige har sagt det. Vi kommer att ställa upp för våra grannar. Med allas utstående medel. De har inte krävt att få höra det, men de har fått höra det i alla fall.
Aha, okej.
Okay. För de är nästan alla med i NATO, så de är så här, åh, gulligt. Vad gulligt att Sverige kommer att hjälpa till.
Åh, nuss.
Host, host, NATO.
Sen är det ju inte alltid så att det är yrkesmilitärer. Däremot så ansöker man ju vara med i såna här fredsbevarande operationer till exempel. Då kan ju någon som har gjort lumpen säga att oh, jag vill jättegärna vara med och vara FN-soldat.
Om vi bestämmer oss nu då för att om 2 veckor fria till NATO och det skulle kosta mer än det ger, kan vi skilja oss? Får vi gå ur NATO? Kan vi det?
Yes.
Ja. Men är det inte lite som ett katolskt äktenskap att det är svårt?
Det är svårt, men det går.
Ja. Jag får säga att det är ganska lätt, men kanske inte känslomässigt.
Okej, okay, så känns det inte bra, kan vi bara moonwalka ut ur det?
Alltså det är ju så också att internationella organisationer är ofta väldigt tillåtande mot sina medlemmar, därför att de vill hellre att de ska vara kvar än gå ur. Och det, till exempel när det gäller NATO, så hade ju Frankrike under en lång följd av år en mycket lösligare, ett mycket lösligare förhållande till NATO än de har idag och än de hade haft innan.
Hade de ett öppet förhållande?
Ja, man skulle väl kunna kalla det för det.
Våra grymma lyssnare har skickat in frågor till er. Och om du som lyssnar också vill att mig och Lena ska svara på dina funderingar, så kan du mejla på podcast@aftonbladet.se. Första frågan kommer från Maramö.
Oh!
Ja, som undrar, vad gör Annie Lööf nu för tiden? Länge sedan man hörde något från henne.
Vad lätt att just Maramö vill veta det, för man kanske tänker att de ser henne där ibland.
Är det där hon hänger?
Det är där hon kommer ifrån.
Ja. Okej. Men vad gör hon? Vad vet ni?
Ja, men hon gör väl vad alla partiledare gör. Hon är med i poddar och träffar man går dit. De har precis haft sin valupptakt.
Men är det inte lite tyst om henne eller? Hon har inte gjort några utspel på ett tag. Alltså sist jag hörde någonting om henne var ju det här med att Centerpartiet hade problem på kansliet och folk hade sagt upp sig.
Ja, fast nu så presenterade de ju sina alternativ till vårbudget där. Och det gjorde de ju igår. Så att jag tycker att man ändå hör en del från dem. Det beror kanske på vart man är.
Ja, men om man inte hänger i riksdagshuset som ni.
Nej, men jag håller med dig att alla partier nästan har ju försvunnit ut i periferin utom sossarna och moderaterna. För ja. I det här läget är det ju så att allt fokus ligger på de regeringsbärande partierna. Och som vid en enstaka tillfälle lyckas någon annan poppa upp.
Typ Norsi med folkomröstningen.
Ja, sådär.
Ja. De tycker att det är ganska skönt i Centerpartiet.
För att bidra sin tid inför valspurt? Eller?
Ja, men de har ju lite problem som kommer upp här nu. Hur ska de rösta? Ska de rösta på regeringens budget eller ska de släppa fram den här Sverigedemokratförhandlade budgetalternativet den här gången också? Hur ska de ställa sig till olika typer av frågor? Hur ska de ställa sig till det här med pensionerna?
När börjar budgetjuxet igen?
Ja, det har redan börjat, absolut.
När röstas det?
Jag håller på. I början av juni.
Aha, okay. Ja,
det så vi har några veckor här. Men så att de tycker nog det är ganska skönt att få hålla huvudet ner ett litet tag.
Okay. Sanna från Göteborg skriver: Jimmy Åkesson verkar arg på allt helt plötsligt efter att ha tagit det lite lugnt ett tag. Han är arg på kakan och han är arg på nationella provet. Är det en ny strategi och vad tror ni i så fall att den består av? Och då, det här refererar ju då alltså till de hittills helt obekräftade uppgifterna om att programledaren Kakan Hermansson skulle ha något att göra med att Ebba Busch inte fick gå på Ellegalan. Ell själva har sagt att det här var ett redaktionellt beslut. Och Jimmy Åkesson sa då på Twitter igår onsdag, sa han att i sociala medier att då får Järvaveckan eller politikerveckan i Järva välja mellan att ha honom som deltagare eller Kakan. Och det här med nationella provet var att i nationella provet i historia i år så hade de en fråga som löd: en socialdemokratisk debattör skrev 2017, Sverigedemokraterna tror att vi lever på 30-talet. Vilket lands historia från 1930-talet tänkte skribenten troligen på? Och rätt svar var ju då Tyskland. Och då rasade Jimmy Åkesson i sociala medier också. Är det en ny strategi, ilskan, som kommer nu?
Men det är väl ett sätt att trots det allvarliga läget komma in på banan, att lite så här vad man skulle kunna säga lite lättviktigare frågor, typ vem som kanske är konferenser på Järva för veckan. Mm. Att det leder till någon liksom så här total explosion. Mm. Och då får han ju lite uppmärksamhet trots allt, men det kanske är av övergående karaktär.
Då är han den här lilla förgät med grejen igen, att han liksom, glöm mig inte, jag är här, jag låter och skallrar lite här vid sidan av.
Ja, och jag tror att det är faktiskt att det är ganska smart av honom att inte göra ut spel när det gäller Ukraina eller någonting åt det hållet, därför att då kommer han fortfarande tycka att han är lite perifer. Men den här typen av ämnen passar.
Mm, mm. Kulturkrig är ju ett av Sverigedemokraternas bästa grenar. Det är bara lite ovanligt att det är han som gör det, för han brukar hålla sig utanför den här typen av lite hårdare debatter, men han kanske har, vände, gått terapi, fått kontakt med sin inre ilska. Det kanske är någon sån här primal skriksterapi där man får liksom ut med känslan.
Slå i kuddarna eller vara arg i sociala medier. Robin från Stockholm ska faktiskt också in och ville ha era tankar på Elgate och det här med att Ebba Busch då fick sin inbjudan indragen. Har ni någonting att tillägga i det?
Jag tror inte det.
Vem vann?
Är du, Lena? Vem vann?
Jag vet inte. Alltså,
samtidigt
det som jag,
känner din trötthet hela vägen hit i bordet.
Ja, men det som jag tycker att Ebba Busch förlorade, men det tycker jag alltid när hon ska ut och festa, att alltså, hon lägger för mycket fokus på den där typen av tillställningar. Det tror inte jag är bra för hennes image. Alltså dels att hon ska gå på Elgalan, det tar väl kanske inte så jättemycket tid i och för sig, men hon hade, förstod man, ägnat enormt mycket engagemang och sannolikt tid till förberedelserna inför detta kalas. Mm. Och det tror inte jag att man tycker att en partiledare ska ägna sig åt. Mm. Den har så att säga viktigare saker för sig.
Sista frågan. Yvonne undrar, just nu leder sossarna en minoritetsregering som är väldigt svag, sägs det. Om det nu skulle bli regeringsskifte i höst och Moderaterna och Kristdemokraterna bildar regering, så lär de tillsammans inte ha särskilt många mandat. Blir det också en minoritetsregering, eller vad är skillnaden?
En minoritetsregering är ju den som inte har stöd av en majoritet i riksdagen, så det är ingen skillnad.
Det är samma, samma.
Mm.
Hörrni, tack för idag. Vi får se om vi får en inbjudan till Elgalan nästa år, helt enkelt.
Skulle någon bry sig om vi inte kom?
Nej, ingen bryr sig. Ingen bryr sig, Lena. De bara... Who? En runda till är slut för idag. Vill du också ställa frågor till Mi och Lena, så kan du mejla oss på podcast@aftonbladet.se. Vi som har gjort programmet idag är producent Olivia Svensson, experter My Råveder och Lena Melin, och jag heter Soraya Hashim. Ha det gott, hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.